Kapitel 17. Nätet dras åt. Rand tyckte sig sitta vid ett bord tillsammans med Logan och Moraine. Aes Sedain och den falske draken iakttog honom under tystnad, som om ingen av dem visste att den andra var där. Men ens såg han att rummets väggar började bli otydliga, blekna och bli grå. Känslan av att det var bråttom blev allt starkare. Allting höll på att försvinna, suddas ut. När han tittade mot bordet igen hade Moraine och Logan försvunnit, och istället satt Baal Samon där. Rands hela kropp darrade av brådskan. Det surrade i hans huvud, högre och högre. Surrandet växte till ett bultande, blod som dunkade i öronen. Med ett ryck satte han sig upp, och genast stönade han och tog sig för huvudet, svajande. Hela skallen värkte. Med vänster hand kände han en klibbig väta i håret. Han satt på marken, på det gröna gräset. Det bekymrade honom en smula, men det gick runt i huvudet och allt han tittade på krängde. Och allt han kunde tänka på var att han ville lägga sig tills det gick över. Muren. Flickrösten. Han tog stöd mot gräset med ena handen och såg sig sakta om. Han var tvungen att göra det sakta. När han försökte vända snabbt på huvudet började allting virvla igen. Han befann sig i en trädgård eller park. En stenlagd gång vindlade fram bland blommande buskar knappt två steg bort. Och bredvid den stod en vit stenbänk i en skuggande lövsal. Han hade ramlat ned innanför muren. Och flickan. Han hittade trädet strax bakom ryggen och hittade flickan också, som var på väg att klättra ned ur det. Hon kom ned på marken och vände sig mot honom, och han blinkade och stönade igen. En djupblå sammetsmantel med ljus pälsbräm vilade över hennes axlar, och huvan räckte ända nedanför midjan. I dess topp hängde en klase silverbjällror som ringde när hon rörde sig. Ett band av silverfiligran höll ihop hennes långa, rödgyllene lockar, och i öronen hängde spröda silverringar, och runt halsen bar hon ett halsband av tunga silverlänkar och mörkgröna stenar, som han trodde var smaragder. Hon hade fått barkfläckar på sin ljusblå klänning efter trädklättrandet, men det var ändå av siden och broderad med omsorgsfullt utarbetade och invecklade mönster. Kjolen hade infällningar i samma färg som tjock grädde. Ett brett bälte av vävd silvertråd omslöt hennes midja, och under klänningsfållen tittade sammets skor fram. Han hade bara sett två kvinnor klädda på det sättet. Moraine och den mörkvän som hade försökt döda honom och Mert. Han kunde inte föreställa sig vad det var för människa som klättrade i träd i sådana kläder. Men han var säker på att hon måste vara på något sätt framstående. Och hennes sätt att titta på honom fördubblade intrycket. Hon tycktes inte det minsta besvärad av att en främling tumlat ned i hennes trädgård. Hon hade någonting behärskat och fattat i sitt uppträdande som påminde honom om Ninive eller Moraine. Han var så uppslukad av att oroa sig för huruvida han råkat i trångmål eller ej, huruvida hon var någon som kunde tillkalla gardisterna, till och med en dag då de var upptagna med annat, att det tog honom en stund att se förbi den utstuderade klädseln och högdragna minen till flickan själv. Hon var kanske 2-3 år yngre än han, lång för att vara flicka och vacker. Hennes ansikte var en perfekt oval omsluten av det där svallet av solröda lockar. Hennes läppar var fylliga och röda, ögonen blåare än han kunde tro på. Hon var helt olik Egwene till såväl längd, ansikte och kroppsbyggnad, men precis lika vacker. Han kände ett stick av skuld, men sa sig att Egwene inte skulle komma fortare till Caimlyn av att han förnekade sina ögons vittnesbörd. Det hördes ett skrapande uppifrån trädet och små barkbitar föll till marken, åtföljd av en pojke som på lätta fötter landade bakom henne. Han var huvudet högre än hon och lite äldre, men på ansiktet och håret syntes det tydligt att de var nära släkt. Hans mantel och jacka gick i rött, vitt och guld, brokad och broderier. Och eftersom han var man förefall hans kläder ännu mer utstuderade än hennes. Det gjorde Rand ännu mer orolig. Vanliga människor skulle inte klä sig så annat än på högtidsdagar och aldrig så storslaget. Det här var inte en park som var öppen för allmänheten. Gardisterna var kanske för upptagna för att bry sig om inkräktare. Pojken granskade Rand över flickans axel och fingrade på dolken han hade vid bältet. Det tycktes mer vara en nervös ovana än att han hade någon tanke på att använda den. Men inte helt. Pojken var samlad på samma sätt som flickan och båda såg det på honom som om han vore en gåta som skulle lösas. Han hade en undlig känsla av att åtminstone flickan i sitt inre gjorde en lista på allting som rörde honom, från det tillstånd hans stövlar var i till mantens skick. Elaine, om mor får reda på det här kommer hon aldrig att sluta tjata om det, sa pojken plötsligt. Hon sa åt oss att stanna på våra rum, men du var ju tvungen att gå och titta på Logan, eller hur? Och titta nu vad som har hänt.
Tyst nu, Gawain.
Hon var tydligen yngst av dem, men det lät som om hon tog för givet att han skulle lyda. Pojkens ansikte rörde sig, som om han hade mer att säga, men till Rands häpnad teg han. Hur är det med dig? Sa hon plötsligt. Det tog Rand en stund att inse att hon talade till honom. När han gjort det försökte han tappert ta sig upp på fötter. Bara bra, jag bara... Han raglade till och benen gav vika. Han satte sig hårt igen. Det gick runt i huvudet. Jag ska strax klättra över muren igen, muttrade han. Än en gång försökte han resa sig, men hon la handen på hans axel och tryckte ned honom. Han var så yr att detta lätta tryck räckte för att hålla honom på plats. Du har gjort dig illa. Behagfullt böjde hon knä bredvid honom och lyfte försiktigt håret, tovigt av blod, på vänster sida av hans huvud. Du måste ha slagit i en gren när du föll. Du har haft tur om du inte har slagit sönder mer än hårbotten. Jag tror inte att jag har sett någon som är lika duktig på att klättra som du. Men ramla är du inte lika bra på. Du får blod på händerna, sa han och drog sig undan. Bestämt höll hon fast hans huvud så att hon nådde. Stilla. Hennes röst var inte skarp. Men också nu var det något i hennes tonfall som sa att hon väntade sig att bli åtlydd. Det ser inte så illa ut, ljuset var det lovat. Från fickor på mantens insida tog hon fram en samling av små flaskor och papperspaket. Och hon avslutade med en handfull hoprullade bandage. Han stirrade förundrat på samlingen. Det var sådant som han kunde ha väntat sig att en klok fru skulle ha med sig. Inte en flicka som var klädd som den här. Hon hade fått blod på fingrarna, såg han, men det tycktes inte bekymra henne. Ge mig din vattenflaska, Gawain, sa hon. Jag måste göra rent det här. Den pojke hon kallat Gawain lossade en läderflaska han hade vid bältet och räckte den till henne. Och sedan satte han sig på huk bredvid Rand med armarna i kors över knäna. Elaine tog mycket affärsmässigt itu med sin uppgift. Han ryggade inte tillbaka av det iskalla vattnet när hon rengjorde såret i hans hårbotten. Men hon höll en hand om hans gässa, som om hon väntade sig att han skulle försöka dra undan huvudet igen och inte tänkte låta honom göra det. Den salva hon sedan tog ur en av sina små flaskor och la på lindrade nästan lika mycket som en av Ninivs skulle ha gjort. Gawain log mot honom under tiden, ett lugnande leende, som om också han väntade sig att Rand skulle dra sig undan och kanske rent av springa sin väg. Hon hittar alltid strykar, katter och fåglar som har brutit vingarna. Du är den första människa hon har haft att pröva på. Han tvekade och tillade sedan. Ta inte illa upp. Jag kallar dig inte en landstrykare. Det var inte en ursäkt. Han bara sa som det var. Jag tar inte illa upp, sa Rand avmätt. Men de här två bar sig åt som om han vore en skygg häst. Hon vet vad hon gör, sa Gawain. Hon har haft de bästa lärare som finns. Så oroa dig inte, du är i goda händer. Elaine tryckte en tuss mot hans tinning och drog fram en sidenduk ur bältet, blå och gyllene och gräddfärgat. Hade en flicka från Imons Wall ägt den, skulle hon ha varit försiktig med den och sparat den för högtidliga tillfällen. Elaine började fingerfärdigt linda den runt hans huvud för att hålla tussen på plats. Den där kan du inte använda, invände han. Hon fortsatte bara. Jag sa åt dig att vara stilla, sa hon lugnt. Rand såg på Gawain. Väntar hon sig alltid att folk ska göra som hon säger? En glimt av förvåning for över den unge mannens ansikte och han knep roat ihop munnen. För det mesta. Och för det mesta gör folk det. Ta den här, sa Elaine. Håll handen där medan jag binder. När hon fick se hans händer utbrast hon. Så där ställde du inte till dig när du föll. När du klättrade där du inte borde ha klättrat verkar stämma bättre. Hon avslutade hastigt knuten och vände hans händer med flatorna uppåt framför honom medan hon muttrade för sig själv om hur lite vatten hon hade kvar. Rengöringen fick det att svida i skrubbsåren, men hennes beröring var häpnadsväckande varsam. Håll dig still den här gången. Den lilla flaskan med salva kom fram igen. Hon strök ut den tunt över såren och verkade ha hela sin uppmärksamhet fäst på att gnida in den utan att göra honom illa. En svalka spred sig över hans händer som om hon strök bort de skadade ställena. Oftast gör det precis som hon säger, fortsatte Gawain med ett tillgivet flin mot hennes gässa. De flesta, inte mor förstås, eller Elaida, och inte Lini. Lini var hennes amma. Man kan inte ge order åt någon som gav en smisk för att man stal fikon när man var liten. Och inte så värst liten heller. Elaine lyfte huvudet tillräckligt länge för att ge honom en farlig blick. Han harklade sig och suddade omsorgsfullt bort alla ansiktsuttryck innan han skyndsamt fortsatte. Eller Gareth förstås. Ingen ger order åt Gareth. Inte ens mor, sa Elaine och böjde sig ned över Rands händer igen. Hon kommer med förslag och han gör nästan alltid som hon föreslår. Men jag har aldrig hört henne befalla honom. Hon skakade på huvudet. Jag förstår inte varför det alltid gör dig så förvånad, svarade Gawain. Inte ens du försöker säga åt Gareth vad han ska göra. Han har tjänat 3 drottningar och varit gardets generalkapten och första prins av svärdet åt 2. Det finns säkert folk som tycker att han är mer av en symbol för Andros tron än mor är. Mor borde gifta sig med honom, sa hon förstrött. Hon hade uppmärksamheten på Rands händer. Det vill hon, det kan hon inte dölja för mig. Och det skulle lösa så många svårigheter. Gawain skakade på huvudet. En av dem måste böja sig först. Mor kan inte, och Gareth gör det inte. Om hon befaller honom? Så skulle han lyda, tror jag. Men det gör hon inte. Det vet du att hon inte gör. Mens vände de sig om och stirrade på Rand. Han hade en känsla av att de hade glömt att han var där. Vem? Han måste hejda sig för att fukta läpparna. Vem är er mor? Elaine stirrade häpet på honom, men Gawain svarade med ett vardagligt tonfall som gjorde orden än mer skärande. Morgase, genom ljusets nåd drottning av Andor, rikets bevarare, folkets försvar, förstinna av huset Trekant. Drottningen, muttrade Rand. Och bestörtningen spred sig genom honom i vågor av domning. Ett ögonblick trodde han att det skulle börja gå runt i huvudet igen. dra inte till dig någon uppmärksamhet. Inte mer än att ramla ned i drottningens trädgård och låta tronens dotter se till dina sår som om hon vore en kvacksalvare. Han ville skratta och han visste att det var början till hysteri. Han tog ett djupt andetag och kom snabbt upp på fötter. Sin lust att springa tyglade han hårt, men han fylldes av en drift att komma iväg, komma undan innan någon annan upptäckte att han var där. Elaine och Gawain iakttog honom lugnt, och när han störtade upp reste de sig behagfullt utan minsta brådska. Han lyfte handen för att ta silkeshalsduken från huvudet, och Elaine grep tag i hans armbåge. Låt bli, du kommer att börja blöda igen. Hennes röst var fortfarande lugn. Hon var fortfarande viss om att han skulle göra som han blev tillsagd. Jag måste gå, sa Rand. Jag ska klättra över muren igen och... Du visste det faktiskt inte. För första gången verkade hon lika häpen som han. Menar du att du klättrade upp på muren för att se Logan utan att ens veta var du befann dig? Du hade sett mycket bättre nedifrån gatan. Jag tycker inte om folksamlingar, mumlade han. Han bugade sig hastigt för dem båda. Om ni tillåter, ers höghet. I sagorna var kungahoven alltid fulla av folk som kallade varandra först och förstinna och kungliga höghet och majestät. Men om han någonsin hade hört det rätta sättet att tilltala tronens dotter så kunde han just nu inte tänka klart nog för att minnas det. Han kunde inte tänka klart nog för någonting annat än att han måste långt härifrån. Om ni tillåter ger jag mig av nu. Tack för... Han nuddade vid halsduken han hade om huvudet. Tack. Utan att ens berätta för oss vad du heter, sa Gawain. En dålig lön för Elaines omvårdnad. Jag har funderat på dig. Det låter som om du kommer från Andor. Men sannligen inte från Camelin. Men du ser ut som... Nå, du vet vad vi heter. Hövligheten bjuder att du säger vad du heter. Rand gav muren en längtansfull blick och sa sitt rätta namn innan han ens tänkte på vad han gjorde. Och han tillade rent av... Från Imonswall i Tjufloden. Från väster, mumlade Gawain. Mycket långt västerifrån. Rand vände på huvudet och såg skarpt på honom. En ton av förvåning hade hörts i den unge mannens röst och häpnaden skymtade ännu i hans ansikte när Rand vände sig om. Men Gawain bytte den mot ett behagligt leende så snabbt att Rand nästan tvivlade på det han hade sett. Tobak och ylle, sa Gawain. Jag måste veta vilka de främsta näringarna i varje del av riket är. Eller i alla länder för den delen. En del av min fostran. Ländernas främsta näringar och färdigheter och hurdana folk är. Deras seder, styrka och svagheter. Det sägs att folk från Tjufloden är envisa. De kan låta sig ledas om de finner någon värdig att leda dem. Men ju mer man försöker påverka dem, desto mer spjärnar de emot. Elaine borde välja en make från Tjufloden. Det krävs en man med vilja av sten för att inte kursas helt av henne. Rand stirrade på honom. Elaine stirrade också. Gawain verkade lika behärskad som innan, men ändå stod han och pratade i vädret. Varför? Vad är nu detta? Alla tre hoppade till när de plötsligt fick höra rösten och snurrade runt mot den. Den unge man som stod där var den vackraste man Rand någonsin hade sett. Nästan för vacker för att vara manlig. Han var lång och slank, men hans rörelser vittnade om en malströmstyrka och en orubblig självsäkerhet. Hans hår och ögon var mörka och kläderna, något mer utstuderade än Gawains, och i rött och vitt bar han som om det var betydelselösa. Ena handen vilade på svärdshjältet och han hade blicken stadigt fäst på Rand. Stig undan från honom, Elaine, sa mannen. Du också, Gawain. Elaine ställde sig framför Rand, mellan honom och nykomlingen, med huvudet högt och lika självsäker som alltid. Han är en av mors trogna undersåtar och drottningen trogen. Och han står under mitt beskydd, Gallard. Rand försökte komma ihåg vad han hade hört av Mäster Kinch och därefter av Mäster Gill. Gallard Edred Demodred var Elaines halvbror, Elaines och Gawains, om han mindes rätt. De tre hade samma far. Mäster Kinch hade kanske inte tyckt allt för bra om Taringale Demodred. Det hade ingen annan han talat med heller. Men både det som var rött och det som var vitt högaktade sonen, om pratet i staden var något att gå efter. Jag är medveten om din böjelse för strykare, Elaine, sa den smärte mannen resonabelt. Men karln är beväpnad, och han ser knappast respektabel ut. Nu för tiden kan man inte vara nog försiktig. Om han är drottningen trogen, vad gör han då här, där han inte hör hemma? Det är inte svårt att byta färg på lindorna om svärdet, Elaine. Han är här som min gäst, Gallard, och jag går i god för honom. Eller har du utnämnt dig till min dadda, så att du kan bestämma vem jag pratar med och när jag gör det? Hennes röst var mättad med förakt, men Gallard tycktes oberörd. Du vet att jag inte gör anspråk på att bestämma vad du gör, Elaine, men din gäst är inte passande, och det vet du lika väl som jag. Gawain, hjälp mig att övertyga henne. Mor skulle... Nu räcker det, snäste Elaine. Det är sant att du inte har någon rätt att bestämma över mina handlingar, och du har inte heller någon rätt att döma dem. Du har min tillåtelse att gå. Nu! Gallard gav Gawain en beklagande blick. Den tycktes hjälpsökande, samtidigt som den sa att Elaine var för halsstarrig för att få hjälp. Elaine mulnade, men just som hon öppnade munnen igen bugade han sig, ytterst formellt, men ändå med en katts smidighet. Tog ett steg bakåt, vände och gick bort längs den stenlagda gången. Hans långa ben bar honom snabbt utom synhåll till andra sidan lövsalen. Jag hatar honom, sa Elaine lågt. Han är tarvlig och avundsjuk. Nu går du för långt, Elaine, sa Gawain. Gallard vet inte vad ordet avundsjuka betyder. Två gånger har han räddat mitt liv, utan vittnen om han avstått. Hade han inte gjort det skulle han ha varit din första prins av svärdet i mitt ställe. Aldrig, Gawain. Jag skulle ha valt vem som helst utom Gallard. Vem som helst. Den ringaste stalldräng. Plötsligt log hon och gav sin bror en låtsad sträng blick. Du säger att jag är förtjust i att ge order. Nå, då befaller jag dig att inte låta någonting hända dig. Jag befaller dig att bli min första prins av svärdet när jag tillträder tronen. Och give ljuset att den dagen är fjärran. Och att leda Andors härar mer ärofyllt än Gallard ens kan drömma om. Som ni befaller, ers höghet. Gawain skrattade och hans bugning var en parodi på Gallards. Elaine såg på Rand med tankfullt rynkad panna. Nu måste vi se till att snabbt få ut dig härifrån. Gallard gör alltid det riktiga, förklarade Gawain. Till och med när han borde låta bli. I det här fallet, när han har hittat en främling i slottsträdgården, är det riktiga att underrätta palatsvakten. Vilket jag misstänker att han är på väg att göra i detta nu. I så fall är det dags att jag klättrar över muren igen, sa Rand. Det här är verkligen att gå obemärkt. Jag kunde lika gärna ha en skylt om halsen. Han vände sig mot muren, men Elaine fick tag i hans arm. Inte efter allt besvär jag har gjort mig med dina händer. Du kommer bara att skrapa dem igen och sedan låta någon kärring på någon skum bakgata smörja in dem med ljuset, vet du vad. Det finns en liten port på andra sidan trädgården. Den är övervuxen och ingen utom jag vet att den finns där. Plötsligt hörde Rand stövlar som kom rusande mot dem över gångens stenläggning av skiffer. För sent, muttrade Gowin. Han måste ha börjat springa så snart han var utom synhåll. Elaine muttrade en svordom och Rand höjde ögonbrynen. Den hade han hört en av stalldrängarna på drottningens hägn använda och han hade blivit bestört då. I nästa ögonblick var hon återsval och behärskad. Gowin och Elaine tycktes nöjda med att stanna där de var, men han kunde inte förmå sig att vänta på drottningens gardister med samma sinnesjämvikt. Än en gång började han gå mot muren. Han visste att han inte skulle komma mer än halvvägs upp för den innan vakterna kom, men han kunde inte stå stilla. Innan han hade tagit tre steg kom män i röda uniformer inom synhåll, med bröstharnesk som speglade solen när de rusade upp för gången. Fler följde efter, som vågor av schalakans rött och blänkande stål, till synes från alla håll. Vissa höll dragna svärd i händerna, andra väntade bara tills de ställt sig stadigt innan de höjde bågarna och la pilar på strängen. Bakom visiren var allas ögon bistra och de breda pilspetsarna var riktade rakt mot Rand. Elaine och Gowin störtade fram samtidigt, ställde sig mellan honom och pilarna med armarna utbredda för att skydda honom. Han stod mycket stilla och höll händerna väl synliga, långt bort från svärdet. Medan dunsandet av stövlarna och gnistet från bågsträngarna ännu ringde i luften, ropade en av soldaterna som bar en befälhavares gyllene kokard på skuldran. Prinsessa! Prins! Ur vägen! Fort! Trots att Elaine hade armarna utbredda rätade hon majestätiskt på sig. Vågar ni blotta stål i min närvaro, Talanvar? Gary Bryan kommer att låta er mocka stall tillsammans med den ringaste av de meniga för det här, om ni har tur. Soldaterna utbytte förbryllade blickar och vissa av skyttarna sänkte olustigt bågarna en smula. Inte förrän då sänkte Elaine armarna, som om hon hade sträckt ut dem enbart därför att det behagat henne. Gowin tvekade, men följde sedan hennes exempel. Rand kunde räkna de bågar som inte var sänkta. Hans magmuskler knöt sig, som om de kunde hejda en pil avlossad på 20 stegs håll. Mannen med kokarden tycktes mest ställd av dem allihop. Jag ber om tillgift, prinsessa. Min prins Galadriel meddelade oss att en smutsig bonde smög omkring i trädgården beväpnad och att ni och prins Gowin svävade i fara. Hans blick föll på Rand och rösten blev mer bestämd. Om det behagar er att stiga åt sidan ska jag ta skurken i förvar. Det finns för mycket slödder i staden nu för tiden. Jag betvivlar starkt att Galad meddelade någonting sådant, sa Elaine. Galad ljuger inte. Ibland önskar jag att han gjorde det, sa Gowin lågt och bara till Rand. Han kanske skulle bli lättare att leva med då. Denne man är min gäst, fortsatte Elaine, och står under mitt beskydd. Ni kan dra er tillbaka, Talanvar. Det är tyvärr inte möjligt, prinsessa. Som ni vet har drottningen, er mor, givit oss bestämda order om vi runt slottet påträffar någon som saknar tillstånd från hennes majestät. Och hennes majestät har underrättats om denne inkräktare. Det fanns en inte så liten aning av tillfredsställelse i Tal Anvors röst. Rand misstänkte att denne ibland måste åtlyda Elaines order, även om han fann dem opassande. Den här gången tänkte han inte göra det, och han hade en perfekt ursäkt. Elaine stirrade tillbaka på Tal Anvor. För en gång skulle tycktes hon svarslös. Rand såg frågande på Gowin, och Gowin förstod. Fängelse, mumlade han. Rand blev vit i ansiktet och den unge mannen tillade snabbt. Bara ett par dagar och du kommer inte till skada. Du kommer att bli förhörd av Gareth Bryan, gardets generalkapten, i egen hög person. Men de släpper dig så snart de inser att du inte menade något ont. Han tystnade och hans blick var full av dolda tankar. Jag hoppas att du har talat sanning, Rand Althor från Jufloden. Ni ska föra oss alla tre till mor, förkunnade Elaine plötsligt. Gawains ansikte sprack upp i ett flin. Bakom gallervisiret tycktes Tal Anvor i beråd. Ers höghet. Eller föra oss alla tre till en cell, sa Elaine. Men vi ska inte bli åtskilda. Eller tänker ni i order om att man bär hand på mig? Hennes leende var segervisst. Och Tal Anvors sätt att se sig om, liksom väntade han sig att finna hjälp bland träden, sa att också han ansåg att hon hade vunnit. Vunnit vad? Hur? Mor är att titta på Logan, sa Gawain lågt, som om han hade läst Rands tankar. Och även om hon inte vore upptagen, skulle Tal Anvor inte våga komma inför henne så här med mig och Elaine. Som om det var oss han vaktade. Mor har lätt att tappa humöret. Rand kom ihåg vad Mäster Jill hade sagt om drottning Morgase. Lätt att tappa humöret. Ännu en rödklädd soldat kom springande ner för stigen och tvärstannade för att hälsa med ena handen över bröstet. Han sa lågt någonting till Tal Anvor och hans ord fick den att åter se mycket belåten ut. Drottningen, er mor, förkunnade Tal Anvor, befaller mig att genast föra inkräktaren till henne. Drottningen befaller också att prinsessan Elaine och prins Gawain följer med, genast. Gawain ryggade tillbaka och Elaine svalde hårt. Med samlad uppsyn började hon nogsamt försöka borsta bort fläckarna från klänningen. Bortsett från att hon fick loss några barkflagor ledde hennes ansträngningar ingen vart. Om det behagar ers höghet, sa Tal Anvor nöjt. Prins Gawain? Soldaterna ställde upp sig runt om i en fyrkant och det gick stigen fram med Tal Anvor i spetsen. Gawain och Elaine gick på varsin sida om Rand och båda tycktes försjunkna i obehagliga tankar. Soldaterna hade stuckit svärden i skidan och pilarna i kogren, men de var inte mindre på sin vakt än de varit med vapen i hand. De bevakade Rand som om de väntade sig att han vilket ögonblick som helst skulle slita upp svärdet och försöka slå sig fri. Försöka slå mig fri? Jag tänker inte försöka mig på någonting. Obemärkt. Ha! Medan han iakttog soldaterna som iakttog honom blev han plötsligt medveten om trädgården. Allting hade hänt i ett. Det ena slaget hade kommit innan det förra hunnit blekna och omgivningen hade varit suddig för honom, bortsett från muren och hans heta önskan att åter vara på andra sidan om den. Nu såg han det gröna gräs som innan bara hade retat tanken. Grönt, 100 olika nyanser. Träd och buskar var gröna och frodiga med täta löv och dignade av frukter. Yppiga rankor som växte i valv över stigen, överallt blommor. Så många olika blommor som strödde sina färger i trädgården. Vissa kände han igen. Solrot i klaraste guld och ljust rosa talgdank. Djupröd stjärnglöd och purpurfärgad emonsros. Men andra var nya för honom. Så utstuderade till färg och form att han undrade om de var verkliga. Det är grönt, viskade han. Grönt! Soldaterna muttrade inbördes. Tal Anvor gav dem en skarp blick över axeln och de tystnade. Elaidas verk, sa Gawain frånvarande. Det är inte rätt, sa Elaine. Hon frågade om jag ville välja ut en gård hon kunde göra samma sak för medan skördarna överallt omkring slog fel. Men det är ändå inte rätt att vi ska ha blommor när det finns människor som inte har nog att äta. Hon tog ett djupt andetag och återfick självbehärskningen. Glöm inte bort dig nu, sa hon rappt. Tala tydligt när du blir tilltalad, tig i övrigt. Och gör som jag, allt ordnar sig. Rand önskade att han kunnat vara lika trosviss. Det skulle ha hjälpt om också Gawain hade verkat vara det. Medan Talanvor ledde in dem i palatset såg han sig om mot trädgården, på allt det gröna som var strimmigt av blommor, färger som en ACD hade lockat fram åt en trottning. Han var ute på djupt vatten och det fanns inga stränder inom synhåll. Korridorerna var fyllda av palatstjänare i röda livrier med kragar och manschetter i vitt och Andros vita lejon till höger på tunikan som rusade omkring mycket upptagna av ärenden som han inte omedelbart förstod. När soldaterna marscherade förbi med Elaine, Gawain och Rand tvärstannade de och stirrade med gapande munnar. I denna uppståndelse kom en grårandig hankatt obekymrat strosande, strök mellan de stirrande tjänarna. Plötsligt tyckte Rand att det var något konstigt med katten. Han hade varit i Camlin länge nog för att veta att det också i den ringaste affär lurade en katt i varje hörn. Det här var den första katt han sett i slottet. Har ni inga råttor, sa han klentroget. Råttor finns det överallt. Elida tycker inte om råttor, muttrade Gawain vakt. Han rynkade oroligt pannan nedåt gången och tydligen såg han redan det stundande mötet med drottningen framför sig. Vi har aldrig några råttor. Var tysta, båda två. Elaines röst var skarp, men lika frånvarande som hennes brors. Jag försöker tänka. Rand såg på katten över axeln tills vakterna tog honom runt ett hörn så att katten kom utom synhåll. Det skulle ha känts bättre med en massa katter. Det hade varit trevligt om någonting i slottet hade varit som i resten av staden. Om så bara att det fanns råttor där. Den väg Talanvor tog svängde så många gånger att Rand tappade all känsla för riktning. Slutligen stannade den unge befälhavaren framför ett par höga dörrar av mörkt trä med en djup lyster. Inte lika storslagna som vissa de hade gått förbi, men ändå prydda med rader av lejon, utsökta i sitt detaljarbete. På var sida av dörrarna stod en betjänt i livré. Det är åtminstone inte stora salen. Gawain skrattade olustigt. Jag har aldrig hört att mor har varit här när hon har befallt att någon skulle få huvudet avhugget. Det lät som om han trodde att detta kunde bli första gången. Talanvor sträckte sig efter Rands svärd, men Elaine hejdade honom. Han är min gäst, och enligt sed och lag får kungliga familjens gäster gå beväpnade, också inför mor. Eller bestrider ni att han är min gäst? Talanvor tvekade och spände blicken i henne, men nickade sedan. Som ni behagar, ers höghet. Hon log mot Rand när Talanvor tog ett steg bakåt, men leendet försvann snabbt. Första ledet följer mig, befallde Talanvor. Anmäl prinsessan Elaine och prins Gawain för hennes majestät, sa han till dörrvakterna. Och löjtnant Talanvor på hennes majestäts befallning med inkräktaren under bevakning. Elaine blängde på Talanvor, men dörrarna slogs redan upp. En väljudande stämma anmälde vilka som kom. Högdraget svepte Elaine genom dörren och hon förstörde inte sitt kungliga inträde mer än lite grann genom att vinka åt Rand att gå tätt bakom henne. Gawain rätade på ryggen och stegade in, ett steg snett bakom henne. Rand följde efter och höll osäkert jämna steg med Gawain på andra sidan om Elaine. Talanvor höll sig nära Rand och 10 soldater följde med honom. Dörrarna stängdes tyst bakom dem. Plötsligt sjönk Elaine ned i en djup nigning samtidigt som hon bugade sig från midjan. Och i denna ställning förblev hon. Rand ryckte till och härmade sedan klumpigt Gawain och de andra männen. Skruvade oroligt på sig tills han gjorde rätt. Ned på höger knä med böjt huvud, framåtlutad, med höger hands knogar tryckta mot marmorgolvet och vänster hand på svärdshjältet. Gawain, som inte hade något svärd, la handen på dolkfästet på precis samma sätt. Rand började just lyckönska sig till att han gjort rätt när han märkte att Tal Envor, ännu med böjt huvud, blängde på honom bakom visiret. Var det meningen att jag skulle ha gjort något annat? Plötsligt blev han arg på att Tal Envor väntade sig att han skulle veta vad när ingen hade berättat det för honom. Och arg för att han var rädd för vakterna. Han hade inte gjort någonting som han behövde känna fruktan för. Han visste att det inte var Tal Envors fel att han var rädd, men han var ändå arg på honom. Alla höll kvar sina ställningar, frusna i rörelsen som om de väntat på vårsmältningen. Han visste inte vad de väntade på, men han tog tillfället i akt att skärskåda den plats dit han hade förts. Han höll huvudet böjt, vände det bara så mycket att han kunde se sig omkring. Tal Envors min blev ännu bistrare, men det brydde han sig inte om. Detta fyrkantiga rum var ungefär lika stort som skänkrummet på drottningens hägn, och på väggarna framställdes jaktscener i relief på renaste vita sten. Bonaderna mellan relieferna var rofyllda avbildningar av färggranna blommor och fåglar med lysande fjäderdräkter. Bortsett från två längst bort i rummet, där Andors vita lejon reste sig, högre än en man, på schalakans röd bakgrund. Dessa båda bonader hängde på ömse sidor om en plattform, och på denna fanns en utsirad förgylld tron där drottningen satt. På drottningens högra sida stod en burdus kraftig kar, barhuvad och klädd i gardets röda uniform, med fyra gyllene kokarder på mantens skuldra och breda guldband på manschetterna. Håret vid tinningarna var grått, men han såg ut att vara stark och orubblig som en klippa. Det måste vara generalkaptenen, Gareth Bryne. Bakom tronen, på andra sidan om den, satt en kvinna klädd i mörkgrönt siten på en låg pall och stickade någonting av ylle, så mörkt att det nästan var svart. Att hon stickade fick Rand att tro att hon var gammal. Men när han såg på henne igen kunde han inte alls avgöra hur gammal hon var. Gammal, ung, han visste inte. Hon tycktes ha hela uppmärksamheten fäst på stickorna och garnet, precis som om hon inte haft en drottning på armslängds avstånd. Det var en stilig kvinna, till det yttre blid, men det fanns någonting fruktansvärt i hennes koncentration. Ingenting hördes i rummet utom klirrandet från hennes stickor. Han försökte titta på allting, men hans blick gled hela tiden tillbaka till kvinnan som bar den glimmande kransen av fint utarbetade rosor runt pannan. Andors rosenkrona. Över hennes väckade silkeklänning i rött och vitt hängde en lång röd stola, längs vilken Andors lejon marscherade. Och när hon med vänster hand nuddade vid generalkaptenens arm syntes en ring glittra. En ring i form av stora ormen som svalde sin egen stjärt. Men det var varken klädernas eller smyckernas storslagenhet som drog till sig Rands blickar och inte ens kronan. Det var kvinnan själv. Morgase hade sin dotters skönhet, men mogen. Hennes ansikte och gestalt, hela hennes utstrålning, fyllde rummet med ett ljus och fick de två andra att förblekna. Om hon hade varit änka i Imonswall skulle hon ha haft en lång rad friare utanför dörren, även om hon varit den sämsta kokerskan och slarvigaste hushållerskan i hela Tjuvfloden. Han såg hur hon betraktade honom och böjde huvudet. Rädd att hon skulle kunna se på honom vad han tänkte. Ljus. Att tänka på drottningen som om hon vore en bykvinna. Din idiot. Ni kan resa er, sa Morgase med en fyllig, varm röst i vilken hördes Elaines visshet om att hon skulle bli åtlydd 100 gånger om. Rand reste sig tillsammans med de andra. Mor, började Elaine. Men Morgase avbröt henne. Du har varit ute och klättrat i träd, tycks det mig. Elaine plockade bort en barkflaga från klänningen och när hon upptäckte att det inte fanns någonstans att göra av den höll hon den i en knuten näve. Det verkar, fortfor Morgase lugnt, som om du, trots min befallning om att låta bli, har lyckats få se en skymt av den här Logan. Gawain, jag hade högre tankar om dig. Du måste lära dig att inte bara lyda din syster, utan också att samtidigt motverka hennes benägenhet till olyckor. Drottningens blick gled till mannen som stod bredvid henne, och sedan snabbt bort igen. Brian stod oberörd, som om han ingenting hade märkt, men Rand trodde att den blicken såg allting. Det, Gawain, är lika mycket din plikt som första prins av svärdet som det är att leda Andors härar. Om din fostran utökas får du kanske mindre tid att låta din syster locka dig i fördärvet. Jag ska säga åt generalkaptenen att se till att du inte saknar sysselsättning under färden norrut. Gawain skruvade på sig som om han ville protestera, men så böjde han istället huvudet. Som ni befaller, mor. Elaine gjorde en grimas. Mor, Gawain kan inte hindra mig från att råka i trångmål om han inte är tillsammans med mig. Det var enbart därför han lämnade sina rum. Mor, det kan väl inte vara någon fara med att bara titta på Logan. Nästan alla i staden var närmare honom än vi var. Alla i staden är inte tronens dotter. Det låg en skärpa i botten av drottningens röst. Jag har sett den här Logan på nära håll. Och han är farlig, barn lilla. Också i en bur och med Aes Sedair som bevakar honom varje sekund är han lika farlig som en varg. Jag önskar att han aldrig hade förts i närheten av Camelin. Eitaire Vallon tar i hand om honom. Kvinnan på pallen lyfte inte blicken från stickningen medan hon talade. Det viktiga är att folket får se att ljuset än en gång har besegrat mörkret och att de ser att du har haft del i segern, Morgase. Morgase gjorde en avfärdande gest. Jag skulle ändå helst se att han aldrig kommit i närheten av Camelin. Elaine, jag vet vad du tänker. Mor, protesterade Elaine. Min enda tanke är att lyda er. Det är det faktiskt. Verkligen, frågade Morgase med låtsad överraskning. Men så skrattade hon. Jo, du försöker vara en plikttrogen dotter. Men hela tiden prövar du hur långt du kan gå. Nå, jag gjorde samma sak med min mor. Detta drag kommer att tjäna dig väl när du tillträder tronen. Men än är du inte drottning, barn lilla. Du har varit olydig och gått och tittat på Logan. Var nöjd med det. På resan norrut kommer du inte att släppas inom 100 stegs håll från honom. Varken du eller Gawain. Om jag inte visste precis hur hård din fostran i Tarvalon kommer att bli skulle jag skicka med Lini för att se till att du lyder. Åtminstone hon tycks kunna se till att du gör som du ska. Elaine böjde trumpet huvudet. Kvinnan bakom tronen tycktes upptagen med att räkna maskor. Om en vecka, sa hon plötsligt, kommer du att vilja komma hem till din mor. Om en månad kommer du att vilja rymma med det farande folket. Men mina systrar kommer att hålla dig borta från upprorsmakaren. Sådant är du inte mogen för ännu. Men ens vände hon sig på pallen och såg uppmärksamt på Elaine. Och all hennes blidhet var försvunnen, som om den aldrig hade funnits. Du bär ett frö till att bli den främsta drottning Andor någonsin har sett. Som något land någonsin har sett på mer än 1000 år. Det är till detta vi formar dig, om din styrka är nog. Rand stirrade på henne. Detta måste vara Elaida, Aes Sedain. Plötsligt var han glad att han inte hade vänt sig till henne för att be om hjälp, oavsett vilken Aya hon tillhörde. Hon utstrålade en stränghet som vida översteg Moraines. Ibland hade han tänkt på Moraine som stål i sammets hölje. Hos Elaida var sammeten bara ett bländverk. Nog nu, Elaida, sa Morgase och såg olustig ut. Hon har redan hört mer än tillräckligt. Ingen vet hur hjulet vrider sig. Ett ögonblick var hon tyst och såg på sin dotter. Och nu gäller det den här unge mannen. Hon visade på Rand utan att ta blicken från Elaines ansikte. Och hur och varför han kom hit. Och varför du gav honom gästers rätt inför din bror.
Har jag tillåtelse att svara, mor?
När Morgasen nickade bifall berättade Elaine rättframt om händelserna från den första stunden då hon såg Rand kravla upp för backen till muren. Han väntade sig att hon skulle avsluta med att hävda att det han gjort var oskyldigt nog. Men istället sa hon: Mor, ni säger ofta att jag måste lära känna vårt folk, från den högste till den ringaste. Men var gång jag möter någon av dem är det tillsammans med ett dussin tjänare. Hur ska jag kunna få reda på någonting som är verkligt eller sant under sådana omständigheter? Genom att prata med den här unge mannen har jag redan fått veta mer om Chuflodens folk, vad det är för slags människor, än jag någonsin kunde få reda på i en bok. Någonting säger det att han har kommit så långt och bär den röda färgen, när så många som kommer hit bär vitt av ren fruktan. Mor, jag ber er att inte missbruka en undersåtes trohet, och en undersåte som har lärt mig mycket om de människor ni härskar över. En trogen undersåte från Tjufloden, suckade Morgase. Mitt barn, du borde tänka mer på vad det står i böckerna. Tjufloden har inte sett en skatteindrivare på 6 mansåldrar eller drottningens garde på 7. Jag skulle säga att de knappt kommer ihåg att de tillhör riket.
Rand erinrade sig sin förvåning när han fick veta att Tjufloden tillhörde kungadömet Andor och skruvade olustigt på sig. Drottningen såg det och log beklagande mot sin dotter.
Ser du, mitt barn?
Elaida hade lagt ifrån sig stickningen och skärskådade nu Rand. Hon reste sig från pallen, steg sakta ned från plattformen och ställde sig framför honom.
Från Tjufloden, sa hon.
Hon sträckte fram en hand mot hans huvud. Han drog sig undan beröringen och hon lät handen sjunka.
Med det där röda i håret och grå ögon. Folk från Tjufloden har mörkt hår och mörka ögon och sällan blir de så resliga.
Hennes snabba hand kom fram och sköt upp hans jackärm, blottade ljusare hud som solen inte ofta hade vidrört.
Eller sådan hud?
Med möda lät han bli att knyta nävarna.
Jag är född i Tjufloden, sa han amet. Min mor var utlänning. Det är därifrån jag har mina grå ögon. Min far är Tam Althor, herde och bonde liksom jag själv.
Elaida nickade sakta medan hon oavlåtligt såg på hans ansikte. Han mötte hennes blick med en rättframhet som dolde den obehagliga känslan i magen. Han såg att hon märkte hans stadiga blick. Ännu med blicken fäst vid hans sträckte hon sakta fram handen mot honom igen. Han beslöt sig för att inte rygga tillbaka denna gång. Det var hans svärd hon rörde vid, inte honom. Och hennes hand slöt som hjaltet. Fingrarna tog hårdare grepp och hon fick stora ögon av förvåning. En bonde från Tjufloden, sa hon i en viskning som var avsedd att höras av alla, som bär ett svärd med hägerns märke. De sista orden hade samma inverkan på människor i rummet som om man hade sagt att han var den svarte. Läder och metall knarrade bakom Rand, stövlar skrapade mot marmorplattorna. Ur ögonvrån kunde han se Tal Anvor och andra gardister dra sig bakåt för att få bättre plats, med händerna på svärdsfästena, beredda att dra sina vapen och av deras uppsyner att döma, beredda att dö. Med 2 snabba steg hade Garth Brine ställt sig framför plattformen mellan Rand och drottningen. Till och med Gawain ställde sig framför Elaine med en orolig uppsyn och handen på dolkfästet. Elaine själv såg på honom som om hon såg honom för första gången. Morgase rörde inte en min, men hennes grepp om tronens förgyllda karmar hårdnade. Den enda som föreföll mindre berörd än drottningen var Elaida. Aes Sedain visade inte på något sätt att hon sagt någonting ovanligt. Hon tog handen från svärdet och soldaterna stelnade till än mer. Hennes blick mötte ännu Rands, oberörd och beräknande. Nog är han för ung att ha förtjänat ett svärd med hägerns märke, sa Morgase. Han kan inte vara äldre än Gawain. Det tillhör honom, sa Gareth Bryan. Drottningen såg häpet på honom. Hur kan det komma sig? Jag vet inte, Morgase, sa Bryan långsamt. Han är för ung, men ändå tillhör det honom och han det. Se på hans ögon. Se på hur han står, på hur han och svärdet passar varandra. Han är för ung, men svärdet är hans. När generalkaptenen tystnat sa Elaida: Hur fick du tag i detta svärd, Rand Althor från Tjufloden? Hon sa det som om hon tvivlade lika mycket på hans namn som på varifrån han kom. Min far gav det till mig, sa Rand. Det var hans. Han trodde att jag skulle behöva ett svärd ute i vida världen. Så det är ännu en herde från Tjufloden som har ett hägersvärd. Elaidas leende gjorde honom torr i munnen. När kom du till Camelin? Han hade fått nog av att säga sanningen till den här kvinnan. Hon skrämde honom lika mycket som någon mörkvän. Det var dags att börja gömma sig igen. Idag, sa han. I morse. Precis i tid, mumlade hon. Var bor du? Säg inte att du inte hittat ett rum någonstans. Du ser lite skamfilad ut, men du har fått tillfälle att tvätta av dig. Var?
Kronan och lejonet.
Han kom ihåg att han gått förbi kronan och lejonet när han letade efter drottningens hägn. Det låg på andra sidan nya staden från Mäster Gills värdshus sett.
Jag har en säng där, uppe på vinden.
Han hade en känsla av att hon visste att han ljög, men hon nickade bara. Vad är detta för slump, sa hon. Idag anländer kättaren till Camelin. Om 2 dagar ska han föras norrut till Tervallon. Och tronens dotter färdas tillsammans med honom för att få sin fostran hos Aes Sedaina. Och just i denna avgörande stund dyker en ung man upp i slottsträdgården och påstår att han är en trogen undersåte från Tjufloden.
Jag är från Tjufloden.
Allihop tittade på honom, men ingen brydde sig om honom. Alla utom Tal Anwar och gardisterna. De blinkade inte ens. Med en historia avsedd att förleda Elaine och ett hägersvärd vid bältet. Han bär ingen armbindel eller kokard som förkunnar hans trohet, utan lindor som omsorgsfullt döljer hägern från nyfikna blickar. Vad är detta för slump, Morgase? Drottningen vinkade åt generalkaptenen att stiga åt sidan, och när han gjort så betraktade hon Rand med bekymrad blick. Emellertid var det till Elaida hon vände sig. Vad tror du att han är? Mörkvän? Anhängare till Loghain? Den svarte rör sig i Shaol Ghul, svarade Aes Sedain. Skuggan faller över väven. Och framtiden väger på en nålspets. Den här unge mannen är farlig. Plötsligt steg Elaine fram och kastade sig på knä framför tronen. Mor, jag ber er att inte skada honom. Han skulle ha givit sig iväg med en gång om jag inte hade hindrat honom. Han ville göra det. Det var jag som förmådde honom att stanna. Jag kan inte tro att han skulle vara en mörkvän. Morgase gjorde en lugnande åtbörd mot sin dotter, men hon tog inte blicken från Rand. Är detta en spådom, Elaida? Ser du väven? Du säger att spådomarna kommer till dig när du minst väntar i det och försvinner lika plötsligt som de kommit. Om detta är en spådom, Elaida, befaller jag dig att säga sanningen, utan att göra som du plär och linda in den i så många dunkla ord att ingen kan avgöra ifall du har svarat ja eller nej. Berätta, vad ser du?
Detta spår jag, svarade Elaida. Och jag svär vid ljuset att jag inte kan säga det klarare.
Från denna dag marscherar Andor mot lidande och söndring. Skuggan mörknar till sin djupaste svärta, och jag kan inte se om ljuset följer. Om världen har gråtit ett fåtal tårar, kommer den att fälla tusenden. Detta spår jag. En tryckande tystnad föll i rummet, bruten endast av att Morgase andades ut, som om det vore hennes sista andetag. Elida tog inte blicken från Rand. Hon började tala igen, nästan utan att röra läpparna, så lågt att han knappt kunde höra henne på mindre än armslängds avstånd. Detta spår jag också. Lidande och söndring kommer att härska i hela världen, och denne man står i dess mitt. Jag lyder drottningen, viskade hon, och talar tydligt. Rand tyckte att det kändes som om hans fötter hade rotat sig i marmorgolvet. Stenens kyla och stelhet kröp upp i benen, fick en rysning att gå längs ryggraden. De andra kunde inte ha hört henne, men hon såg fortfarande på honom, och han hade hört. Jag är en herde, sa han, så högt att alla i rummet hörde. Från Tjofloden. En herde. Ingen vet hur hjulet vrider sig, sa Elida högt, och han kunde inte avgöra ifall det fanns en anstrykning av löje i hennes röst eller ej. Gareth, sa Morgase, jag behöver min generalkaptens råd. Den kraftige karn skakade på huvudet. Elida Sede säger att pojken är farlig. Och kunde hon berätta mer än så skulle jag säga att vi borde tillkalla skarprättaren. Men allt hon säger är sådant som vi kan se med våra egna ögon. Det finns inte en bonde här i landet som inte säger att allt kommer att bli värre, och det är utan spådomar. Själv tror jag att det är en ren slump att pojken är här, även om det är en olycklig slump för honom. För säkerhets skull, ers majestät, föreslår jag att vi kastar honom i en fängelsehåla tills prinsessan Elaine och prins Gawain har hunnit ett gott stycke härifrån, och sedan släpper honom. Om inte Aes Sedain har fler spådomar rörande honom. Jag har sagt allt jag har sett i väven, generalkapten, sa Elida. Hon gav Rand ett hårt leende. Ett leende som knappt krökte hennes läppar och som hånade hans oförmåga att säga att hennes ord var osanna. Ett par veckor i fängelse kommer inte att skada honom, och det kanske ger mig tillfälle att få veta mer. Hunger fyllde hennes blick och han frös värre. Kanske kommer fler spådomar. En stund satt Morgase och tänkte efter, med hakan på knytnäven och armbågen på tronens karm. Rand skulle ha skruvat på sig under hennes blick om han alls hade kunnat röra sig. Men Elidas ögon höll fast honom. Slutligen sa drottningen: misstankarna kväver, Caimlin. Kanske hela Andor. Fruktan och svarta misstankar. Kvinnor anklagar sina grannar för att vara mörkvänner. Män ritar draktanden på dörren hos folk de har känt i åratal. Jag tänker inte ta del i det. Morgase, började Elida, men drottningen avbröt henne. Jag tänker inte ta del i det. När jag tillträdde tronen svor jag att ge rättvisa åt hög såväl som låg. Och så ska jag göra. Även om jag blir den sista i Andor som minns vad rättvisa är. Rand Althor, svär du vid ljuset att din far, en herde i Tjofloden, gav dig detta svärd med hägerns märke? Rand försökte förtvivla att få så mycket fukt i munnen att han kunde tala. Det gör jag. Med ens mindes han vem han talade till, så han skyndade sig att tillägga: ers majestät. Gareth höjde ett puskigt ögonbryn, men Morgase tycktes inte bry sig om det. Och du klättrade upp på trädgårdsmuren bara för att få se en skymt av den falske draken.
Ja, ers majestät.
Söker du skada Andrors tron eller något av mina barn? Hennes tonfall sa att hon skulle straffa honom hårdare om han svarade ja på den sista delen av frågan.
Jag vill inte skada någon, ers majestät. Minst av alla er eller er familj.
Då ska rättvisa vederfaras dig, Randall Thor, sa hon. För det första, därför att jag har ett försprång framför Elida och Gareth, i det att jag som ung hörde Tjuflodens mål. Du ser inte ut att komma därifrån, men om det dunkla minnet tjänar mig är det Tjuflodens mål du talar. För det andra skulle ingen med ditt hår och dina ögon säga sig vara bonde från Tjuvfloden om det inte vore sant. Och att din far gav dig ett hägersvärd är för befängt för att kunna vara lögn. Och för det tredje, den röst som viskar till mig att den bästa lögnen ofta är den som är för löjlig för att tas för en lögn. Den rösten är inget bevis. Jag ska följa de lagar jag har stiftat. Jag ger dig fri, Rand Althor. Men jag föreslår att du ser upp med var du gör intrång framdeles. Om man hittar dig innanför slottsmuren igen kommer du inte undan lika lätt.
Tack, ers majestät, sa han hest.
Han kände Elidas missnöje som en hetta mot ansiktet.
Chalamvar, sa Morgase. Eskortera den här... Eskortera min dotters gäst från palatset och visa honom all hövlighet. Ni andra kan också gå.
Nej, Elida, du stannar. Också du, Gareth, om det dig lyster. Jag måste besluta vad vi ska göra med alla vitrockarna i staden.
Chal'Amvor och gardisterna stack motvilligt svärden i skidan, redo att dra dem igen på ett ögonblick.
Ändå var Rand glad när soldaterna ställde upp sig runt honom och han fick följa Chal'Amvor.
Elida lyssnade bara till hälften på vad drottningen sa. Han kunde känna hennes blickar mot ryggen. Vad skulle ha hänt om Morgase inte hade bett Aes Sedain att stanna? Tanken fick honom att önska att soldaterna skulle gå snabbare. Till hans förvåning utbytte Elaine och Gawain ett par ord utanför dörren och slöt sedan upp bredvid honom.
Chal'Amvor blev också häpen. Den unge befälhavaren såg från dem och mot dörren som stängdes nu.
Min mor, sa Elaine, befallde att han skulle eskorteras från palatset, Chal'Amvor, och att han skulle visas all hövlighet. Vad väntar ni på?
Chal'Amvor blängde på dörren bakom vilken drottningen överlade med sina rådgivare. Ingenting, ers höghet, sa han vresigt och gav eskorten en överflödig order om framåt marsch.
Palatsets förundligheter passerade obemärkta förbi. Rand var omtöcknad och brottstycken av tankar virvlade i hans huvud så snabbt att han inte hann uppfatta dem. Du ser inte ut som om du kommer därifrån. Denne man står i dess mitt.
Eskorten stannade. Han blinkade till, häpen över att plötsligt befinna sig på den stora gården framför slottet. Inför den stora förgyllda porten som glimmade i solskenet. Den porten skulle inte öppnas för en ensam människa. Och särskilt inte för en inkräktare. Inte ens om tronens dotter krävde att denne skulle visas hövlighet. Utan ett ord drog Chal'Amvor från regeln på en utfallsport. En liten dörr infälld i en större port.
Vi har försett, sa Elaine, att eskortera gäster till porten. Men att inte se på när det går. Det är nöjet i gästens närvaro vi vill minnas, inte sorgen i avskedet.
Tack, ers höghet, sa Rand. Han rörde vid halsduken han hade om huvudet. för allt. Sedvänjan i Tjufloden bjuder att gästen har med sig en liten gåva. Tyvärr har jag ingenting. Men så tillade han torrt. Men jag tycks ha lärt er någonting om Tjuflodens folk. Om jag hade berättat för mor att jag tycker att du är stilig, så skulle hon avgjort ha slängt dig i en fängelsehåla. Elaine förlänade honom ett bländande leende. Farväl, Rand Althor. Gapande såg han på när hon gick. En yngre version av Morgases skönhet och majestät. Det är meningslöst att munhuggas med henne, skrattade Gawain. Det är alltid hon som vinner. Rand nickade frånvarande. Stilig. Ljus. Det är tronens dotter. Han ruskade på sig för att klara tankarna. Gawain såg ut att vänta på någonting. Rand såg på honom ett ögonblick. Ers höghet. När jag sa att jag kommer från Tjufloten verkade ni förvånad. Och alla andra, er mor, generalkapten Gareth, Elida Sede. En rysning for ner för hans ryggrad. Ingen av dem. Han kunde inte avsluta meningen. Han var inte ens säker på varför han sagt detta. Jag är Tam Althors son, även om jag inte är född i Tjufloden. Gawain nickade, som om det var detta han väntat på, men han tvekade ändå. Rand öppnade munnen för att ta tillbaka den outtalade frågan och Gawain sa: Linda en tjuffa om huvudet, Rand, så skulle du se ut som en ailman. Konstigt, eftersom mor verkar tycka att du åtminstone låter som om du kommer från Tjufloden. Jag önskar att vi kunde ha fått lära känna varandra, Rand Althor. Farväl. En ailman. Gawain gick och Rand betraktade hans rygg tills en otålig hostning från Tal Anvor påminde honom om var han befann sig. Han duckade ut genom utfallsporten och han knappt ut förrän Tal Anvor slog igen den efter honom. Regeln på insidan drogs högljutt på plats. Nu var det ovala torget framför palatset tomt. Alla soldaterna var borta. Alla människor. Trumpeter och trummor hade tystnat. Ingenting fanns kvar, utom skräpet som blåste över stenläggningen och några få människor som sysslade med sitt, nu när uppståndelsen hade lagt sig. Han kunde inte se huruvida det bar vitt eller rött. Ailman. Med ens insåg han att han stod precis framför palatsporten, där Elida med lätthet kunde hitta honom när hon väl var klar inne hos drottningen. Han drog manteln tätare om sig och skyndade iväg, över torget och in på gamla stadens gator. Han såg sig om flera gånger för att se om någon följde efter honom. Men på dessa vindlande gator skymdes sikten. Men han mindes Elidas blick blott allt för väl och föreställde sig hur den iakttog honom. När han väl nådde porten till nya staden sprang han.